Nobody. I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles. Ups.
Hej och välkomna till avsnitt 58 av Game of Stocks. Vi spelar in den 9 juli, så vi tar ett litet semesteravbrott här och ska köra en liten halvårssummering.
Yes, alla andra gör ju det, så vi vill också vara som alla andra.
Ja, precis.
Fast vi inte är som alla andra.
Nej, exakt. Men vi, det är ju skillnaden att vi gör 3 timmar långt halvårssummering kanske.
Ja, vi kanske ska försöka inte göra det.
Ja, nej, vi får se. Vi får se. Men vi ska börja tacka våra sponsorer.
Yes, men kanske också ska säga vilka vi är först. Så ja. De kommer känna igen våra röster.
För nej, men det gör de ju ändå inte.
Nej, jag vet. Så att, men vi kan försöka hjälpa dem.
Okej.
Okay. Ja, det här är Douglas Investacus.
Ja, och det här är Danne, värdeinvesteraren.
Yes.
Ja, okej. Okay, nu då. Förhoppningsvis hör de skillnad på oss. Och vi ska tacka våra sponsorer Börsdata.
Yes.
Grym, som vanligt.
Bästa som finns på nätet. Kommer nu med, håller på att utveckla ett API för Google Sheets också. Så jag sitter ju i valet och kvalet om man ska sitta med Excel API-et eller om man ska sitta i Google Sheets API-et.
Jag tycker Google Sheets är bättre. Jag gillar Google Sheets.
Ja, alltså jag gillar ju båda. Jag använder båda. De har sina för- och nackdelar, så att jag kommer antagligen bygga samma modell igen.
Ja, ja, du kör dubbla.
Ja.
Ja, nej men grymt, software as a service. Nej men det är grym,
de är ju nästan till det, ja.
Ja, och det är grym prenumeration. Det är bara att signa upp sig för ett år direkt, tycker jag. Mm. Det är ingenting att snacka om.
Jag fick ju till med frågan idag vilken man skulle ta, och så gick jag in och kollade. Mm. Det är fan lågt pris alltså. Ja.
Nej men det är faktiskt jätteprisvärt med tanke på hur mycket pengar man kan göra egentligen.
Ja, och de har inte höjt priset men ändå utvecklat produkten ännu mer.
Ja,
det är hur mycket... det är det som är det helt underbara. Nu att de har ju lagt in nu så att man får en liten beskrivning av varje bolag.
Mm.
När man kollar upp dem i analysdelen liksom, man bara perfekt.
Ja. Alltså grejen är alltså det finns ingen ens internationell tjänst som kan mäta sig med dem.
Nej,
jag vill ju att de ska lägga till fler amerikanska bolag, för att alltså det de gör är så bra. Så när det inte finns ett amerikanskt bolag som ligger där, då det finns ingen bra amerikansk sida som gör något liknande.
Mm. Nej, alltså det finns ingen som gör det lika snyggt och inte någon som gör det lika bra.
Ja, så de borde gå global. Nej men det är riktigt bra tjänst.
Jag kör Impaxa första investering i Börsdata.
Ja faktiskt, jag skulle lätt kunna ta en steg där. Men, och sen vår andra sponsor är jättekul. Vi har fått bra respons på det. Yes. Inte hört någon som har varit besviken.
Nej, nu alla kanske inte har kommit så långt än.
Nej.
Kursen.
Nej precis, men så kan det ju vara. Men ja, väljer Kemesklass.
Exakt. Och de som har feedback, ge oss gärna den, för att vi gillar kursen och vi vill att ni ska gilla kursen också.
Mm.
För den är grym.
Ja, absolut. All feedback, även om det är någonting ni tycker var dåligt med, så vill vi höra det.
Exakt.
Men det är jättekul. Jag tror det är 30 personer som har tagit del av erbjudandet redan.
Och det är grymt. Det är faktiskt våra förväntningar. För vi tyckte att det var en riktigt bra grej och var en partner vi kunde stå för och liksom faktiskt representera och representera vad vi tycker att man ska göra via vår podd. Alltså lära sig mer om investeringar eller och ta och bli en bättre investerare.
Ja, och jag håller på att bygga en diskonterad kassaflödesmodell som är ganska automatiserad. Så bara från att lägga in lite siffror i resultaträkningen och balansräkningen och 5-årshistorik så ploppar det ut massa data.
Siffror.
Ja, exakt. Och jag har använt faktiskt kursen väldigt mycket för att bygga min modell.
Mm.
I och med att han är så erfaren med att göra diskonterade kassaflödesanalyser, så har jag lyssnat mycket på honom. Jag kommer inte göra det bättre själv, tänker jag. Så att jag har haft jättemycket användning för det, för jag ska ju faktiskt söka lite analytikerjobb, har jag tänkt. Jag ska försöka ta chansen att levela upp här nu när jag har A-kassa. Och medan jag ska inte vara desperat och få ett nytt jobb. Så,
du ska bara vänta till sista lilla änden när det var A-kassan. Då
ja, jag liknar det vid att komma ut i ett långt förhållande. Liksom. Man, först ska man satsa högt på en ny partner på alla 10. Sen sänker man standarden till 9, 8, 7. Och sen till slut får man ringa sitt gamla KK Scania eller någonting. Fråga om de är vakna.
Är du vaken klockan halv?
Ja, lite så. Så, nej, men
återvinningen som man brukar kanske säga.
Ja. Exakt så. Nej men det är alltid bra att ha ett KK. Men så jag tycker jag tycker den kursen har hjälpt mig väldigt mycket. Och som sagt, gå in på valuationmasterclass.com eller på gamestocks.nu, så har vi också en flik, eller om man ska kalla en egen sida, som heter Valuation Masterclass där. Och där kan ni läsa mer om kursen, och så kan ni använda vår länk också, som kommer finnas i poddbeskrivningen eller på vår hemsida. Annars använder du kupongen GameStocks. Allt sitter ihop, små bokstäver, vid utcheckning. Så då får man priset $99 istället för $200. Så ni kan gå tillbaka till föregående sommarskolavsnitt också, om ni vill höra mer om Valuation Masterclass.
Yes, tyvärr. Och vi gör en introduktion i avsnitt 53. Så att, men annars är det bäst att gå in på hemsidans sida om Valuation Masterclass, så har vi skrivit våra recensioner där.
Yes.
Super! Nu kör vi igång med återblicken av 2020 H1.
Ja, vilken jävla berg-dalbana egentligen.
Ja, alla disaster movies en och samma, ett samma halvår.
Ja, lite Armageddon och
ja, men liksom World War C, ja. Typ den nivån, pandemics, krig överallt. Känns det som att några generaler dör lite här och var. Protestanter över USA, Kina.
Protestanter?
Ja, men alltså demonstrationer eller protestanter.
Protester.
Protester. Ja, liksom,
ja, det är allt på en gång.
Ja, men liksom det är liksom civilt. En civil uppresning för en rörelse, samtidigt som vi har en pandemi, samtidigt som vi har döda iranska generaler, om man glömde av det.
Ja, men det var ju bara, precis, det är bara en notis nu.
Ja, det är en notis. Det var something that happened in the side.
Och dödade typ Saudi-journalister, det var ju inte i år då. Men,
nej,
men jag menar, det
kaos. Spiller ju över. Och sen har du annekteringen av Hongkong som håller på nu, säkerhetslagen där.
Ja.
Ja,
det är, och så hade vi suttit på en öde ö och bara fått den newsfeeden.
Då hade man ju trott att allting skulle se ut som Mad Max.
Ja, precis. Och så hade man fått tillgång till hela newsfeeden, men inte kunna se, vi säger att man inte hade tillgång till börsen. Då hade man ju tänkt så här, fy fan, min depå är körd nu alltså.
1044 hade ju inte varit en nivå man trodde fanns.
Nej, och så loggar man in och bara, nej men det är typ all time high på många index. Det är, ja.
Nej.
Och så bara, nej men börsen är smart. Den är framåtblickande, men
nu blickar han väldigt mycket framåt.
Ja, jag menar, ja, jag förstår det, men hur kan det stå högre än innan corona? Det är, jag menar, innan corona så vi har ju inte bättre förutsättningar. Det borde ta ganska lång tid innan vi når upp till arbetslöshetssiffror som är så pass låga så att de är i nivå med innan allt det här hände, tycker jag i alla fall.
Jo, men problemet är väl att typ arbetslösheten har nu så här kompenserats med jättemycket fiskala pengapumpning. Men
jo.
Som i regel inte har bidrat till någon produktivitet. Det gör så att vi bara konsumerar skit antagligen. Det är bara att titta på de som lämnar tillbaka toapapper efter sin kris.
Eller stoppar in det på Robin Hood-konto direkt. Har man sett också.
Ja, exakt.
Men, men jag menar, hur precis? Men det, jo, men det trycker upp värdepapper.
Det är ju som att man sett. Alltså vi har ju sagt förut att börsen är på en ventilator för att liksom, den har bara gått på att Fed trycker in pengar i dem. Mycket.
Precis, men är det fundamentalt starkt då?
Nej, det är inte sagt.
Nej, men exakt. Nej, det jag vet. Men det är ju en retorisk fråga. Och det, poäng, det är ju det som är poängen. För att om du bara stimulerar börsen och den håller sig uppe på grund av det. Och för de som inte egentligen förstår hur en stimulans bidrar till att hålla börsen uppe. Men det är för att Fed köper ju obligationer. Statsobligationer trycker ner den räntan. Så den blir i princip skitoattraktiv. Den riskfria räntan.
Yes.
Och då gör att folk blickar mer mot företagsobligationer och aktier. Och då blir det mer kapital som egentligen kapital som hade gått in i statsobligationer går egentligen in mer då i företagsobligationer och aktier. Så det blir bara större inflöde in till värdepapper än vad det skulle vara. Och sen nu har ju till och med Fed börjat snacka om att köpa företagsobligationer direkt också. Och då är det ännu mer inflöden då, för att då blir de mindre attraktivt prissatta och då blir det ännu mer inflöden i aktier för att det är kapital som tycker att aktier ser attraktivare ut.
Ja, för det värsta med att Fed köper de här, det är att de inte är priskänsliga. De skiter i vad priset är, de bara köper.
Ja, det är inte som att de har någon avkastningskrav.
Nej, nej.
De
skiter alltså, deras mål är inte att göra pengar, deras mål är att trycka upp folk i avkastningskravstegen.
Ja, så exakt. Så de är ju ingen smart money om man säger så.
Nej, det är ju liksom, alltså det finns dumb money och sen finns det fed money.
Exakt, och då är ju många som säger man ska dansa när musiken spelar. Och det är därför många tycker man ska vara inne i börsen nu. För att don't fight the fed, absolut.
Nej, ja, det är ju också till sig att du stupa kommer.
Ja, och sen tycker inte jag fight the fed skulle vara att gå kort.
Det kan du glömma.
Ja, det hade inte jag gjort heller. Men att bygga lite kassa tycker jag inte är fight the fed. Det är typ, det är en liten försäkring bara.
Ja, kassa är försäkring. Guld just nu är väl också kanske försäkring, men ändå på något sätt, jag vet inte. Ädelmetallen har ju, nu nådde guld 1800.
Mm.
Jag tror den aldrig varit uppe i den nivån liksom.
Nej, nej.
Och då blir det så här, ja, man köper guld på historiska priser. Och nu är det historiska priset översnittet av det historiska priset. Man bara, ah,
okay. Nej, men guld är ju en inflationshedge egentligen.
Mm. Om vi tar det kontra hur det ser ut på börsen, då borde vi ha världens inflation.
Ja, men vi har ju, jag tycker ju man ser det, att man har en alltså det har vi haft länge också, för att vi har ingen inflation när det kommer till hur man mäter inflation, alltså nej, konsumentprisindex. Men det är ju för att de nötterna som har satt ihop det tar inte hänsyn till tillgångar, så de kollar ju till exempel inte bostadsmarknaden går, de kollar inte
de gör det, men gör det jävligt illa.
Jo, men det är så en liten del, alltså det är så lite viktat så att det syns.
Jo, liksom. Och hur de räknar det, just bostadsdelen är ju, alltså de räknar ju kostnaden för bostaden, alltså räntan.
Mm, precis.
Vilket räntan de trycker ner själva.
Så ja, och så ränteavdrag i Sverige till exempel.
Ja, så det är väldigt så här, man bara, ni mäter någonting, ni trycker ner själva, så hur kan ni mäta det? Fast ni fattar väl att bostadspriserna går upp för att ni trycker ner räntan, eller?
Ja, exakt. Så det blir tillgångspris i priset på bostaden. Mm. Det blir liksom en inflation i aktier, inflation i, jag menar, säg bitcoin och guld. Och det är därför man får inte inflation. Vi som konsumenter, allt blir billigare. Du tar en månad Netflix, kostar vad det kostar att hyra 2 DVD-filmer förut. GPSen, man köpte en Garmin förut, nu har du Google Maps gratis. För du är produkten för de här techbolagen, liksom din data. Du säljer din data för att få saker gratis. Massa sådana exempel gör att det billigare för dig som konsument. Globaliseringen, outsourcing till Kina gör att vi kan köpa techprylar sjukt billigt. Telefoner, platt-tv, allt har gått ner. Så vi får ju mer pengar över. Och då lägger vi in det på bostad, börs, bitcoin, jag vet inte, guld. Alltså jag vet inte, det sjuka är att liksom, de mäter inte inflationen som uppstår i de här olika segmenten. Och jag är ju rädd för att i och med corona är ju ett deflationsevent, tycker jag.
Okay.
Eller det är ju det, per definition. Det, liksom, det kostar ju, det suger upp pengar. Corona har ju kostat pengar liksom. Så att det kommer ju suga upp eventuell inflation som skulle kunna skapas av stimulanserna. Så det är inte säkert att vi får någon inflation på grund av stimulanserna. Mer än i tillgångarna. Men sen om de då kraschar. Det värsta som skulle kunna hända, det är att vi har massa skulder, för att det har vi. Vi är skuldsatta, alltså både staten, människor, alla är skuldsatta. Det värsta som skulle kunna hända är att vi får höga skulder som vi har. Och vi inte får någon inflation. Och då får vi deflation, höga skulder. Det betyder att du inte får löneökningar. Du kan inte betala av dina lån då. För du har ingen grej med, du vill ha inflation om du har tagit lån och köpt ett hus. För att då kommer ditt hus vara dubbelt så mycket värt. Liksom.
Ja, efter några, det är dröm, ja. Då sjunker ju lånets värde och tillgången ökar.
Ja, exakt. Men tänk dig då om du får deflation på det här. Och då får du Japans scenario. Och då är vi fast utan att, vi har inga steroider att trycka in i arslet efter det här. Liksom. Vi har
vi kan ju köpa upp halva börsen.
Jo, men det är typ det de måste göra, och det är ju det Japan gjorde. Fast hur bra gick det? Det tog 20 år innan de kom ut i sin lågkonjunktur liksom.
Ja, ja, men nu äger ju också Bank of Japan halva börsen.
Jo, men varför är det för nytta?
Kul.
Nej, men det är ju typ, alltså, det är liksom, jag ser ingen bra scenario här. Det är liksom, inflationen blir inte heller bra egentligen.
Fan, du slänger fram Mad Max alltså.
Nej.
That's the scenario.
Jag slänger fram dålig risk reward på börsen egentligen. Jag har ju kanske bara 20% kassa, jag är fortfarande inte investerad.
Mm.
Men jag menar, hur ser du, eller om vi ska blicka bakåt, alltså det är helt sjukt att, jag tycker det är sjukt att vi står här uppe efter allt som har hänt och vi har ett amerikanskt val framför oss och massa osäkerhet. Jag vet inte hur ekonomin kommer repa sig.
Jag tycker, alltså vad som har hänt bakåt, är det sjukt att vi står här, ja. För att vi har jättemycket saker som har flyttat framåt, som vi har liksom tagit bort vinster från det här året som vi kanske ska ta i kapp om 1 eller 2 år. För många bolag, för resebranschen så snackar vi kanske om 3 år.
Mm.
Resebranschen, turism, Europa, Frankrike, Italien, Amsterdam, Spanien, Grekland. Det är ju typ 40% av dessa länders BNP. Det kommer vara jättemycket som försvinner där.
Mm.
Så jag är jätteorolig för specifikt Europa. På den fronten. Så vi får se hur Europa klarar sig, och Europasamarbetet nu kan ju faktiskt krackelera här, för att nu är det många som säger typ, ja men Sverige, liksom Norden och liksom Tyskland och Nederländerna och Belgien, Benelux har ju liksom klarat sig bra. Ska de gå in och hjälpa Spanien, Italien, Grekland, Frankrike för att de inte klarar sig bra? Det är ju, alltså, och det är ju redan tajt där mellan, och då pratar man ju redan om att man ska skapa typ så här Nordeuropa, typ så här eller typ Norden, Baltikum tillsammans med Tyskland och Benelux och Nederländerna, och då hade man liksom fått en supernation för att vi är väldigt lika i, ska man säga, kulturen och hur vi styr vår politik.
Mm.
Där skulle jag, det är där jag kommer att se väldigt mycket intressant nu, tycker jag, och se hur det faller ut. Förhoppningsvis blir det ingen mer upprört än vad det redan är.
Nej.
Men om man kollar på börsen i sig, jag bryr mig inte så mycket om Stockholmsbörsen, för den är jävligt tråkig, för det är bank och industri.
Ja, det är bank och verkstad till 60%.
Ja, och typ hälften av våra bolag är ju typ 50-60 år gamla.
Mm.
De är gamla ekonomin. Så om vi kollar på vad som har hänt, om du kollar på S&P mot typ så här Nasdaq, ja, du har fått en sektorrotation. Du har fått en rotation att digitaliseringen har blivit förbättrad. Du har fått en rotation att internet, de bolagen som är unga, snabbfotade och lever på nätet så liksom med digitaliseringen, de har flyttat fram positionerna. De har hoppat fram 2-3 år i sin utveckling, i sin integration, i sin implementering och adopters.
Men det är därför jag är skeptisk till den uppgången också. För att när du får en smal uppgång på börsen, det är då du får så här bubbelterritorium. För vi kollar, ja, det är nu EV sales, price per sales bolag, alltså story stonks. Alltså i princip bolag.
Stonks.
Ja, det är stonks som fan. Men i princip bolag som inte har god lönsamhet. Det går inte att räkna hem det på free cash flow yield eller earnings yield, för att då är det så jävla lågt. Det är därför värderingen har flyttat in, alltså pengarna har flyttat in i de bolagen, och då får du ju en smal börsuppgång som föds av att de här bolagen representerar, står för majoriteten av börsuppgången. Och det för mig är läskigare än en bred börsuppgång. Så att jag, absolut är det så, för kollar du som du säger, kollar du på Scandic, kollar på Airbus, några bolag jag följer, Pandox, de är fortfarande ner ganska markant.
Och du kallar mig gubbportföljen. Men okay.
Jag har inte investerat i Airbus i och för sig. De har sålt och köpt och sålt lite sådär. De äger inte just nu, men jag tycker de är intressanta. Men det kommer ta tid för dem. Airbus var ju ute och till exempel sparkade 15 000 personer. Sa att de tror inte att resandet är på samma nivå som pre-corona förrän 2023. Så att där har du ju verkligen, som du säger, ett exempel på att det kommer ta tid innan det repar sig. Och det ser man på aktierna också. Men jag menar, hur långt ska vi köpa upp de andra bolagen? Evolution Gaming, ska den gå till 1000? Ska FANG-bolagen stå ju nästan för hela Nasdaq snart? Nej, men det börjar bli lite 40% av typ indexet. Liksom, eller något.
Jo, exakt. Och det jag vill komma till är att jag tror vi står i två skeden. Antingen står vi att vi har ett skede att vi har den nya ekonomin evolutionärt tar över och att vi ska rotera in nya bolag i den här i indexen. Så att liksom indexet är mer typ, för nu är ju tyvärr alla internetbolag är på Nasdaq, ingen bryr sig om S&P 500 liksom. Ingen är där typ.
Nej, det är ju Nasdaq som går upp som du säger.
Exakt. Och då är det så här, har vi så att det är en smal uppgång specifikt till en, väldigt kopplat till en grej, alltså digitalisering. Är det så och det bara sticker upp för att man är i den branschen, man blir inte påverkad av corona och så vidare och så vidare. Eller har vi så att det är en rotation, det evolutionära har fått jobba lite snabbare nu för att vi fick en pandemi som skyndar på digitaliseringen. För vi har ju alla sagt att digitaliseringen kommer. Vi har alla sagt att typ live casino är någonting av framtiden, liksom vi ska gå från offline till online, liksom online casino. Då är det så här, okej, har Evolution gått nu upp på att det hoppar fram 2-3 år? Att vi säger att på 2-3 månader kanske de får börja få intäkter eller börja hända saker som skulle ha hänt om 2 år.
Till exempel, är det påskynda Kalifornien? Processen liksom?
Exakt, och då är det så här,
delstater ser att vi borde legalisera betting, online betting,
live casino och så vidare och så vidare. Och då är det så här, då får man måste sätta sig ner själv och välja om det är en smal uppgång, det här är ingenting som kan hålla, EV-salesen är helt knasiga, eller att vi har en evolutionär övertagelse av digitaliserade bolag som kommer in i den nya ekonomin som egentligen nu har blivit uppvärderade på att saker ska komma.
Ja, men riktigt så är det ju inte heller. Alltså vi har ju konstiga exempel på bolag där liksom price per sales är det nya PE, det är liksom 20-30. Du har Tesla som handlas liksom 20% över Toyotas market cap när de gör liksom inte, alltså de gör 300-400 000 bilar per år. Ja. Toyota gör flera miljoner per år. Det är liksom, vi har absurda börsuppgångar tycker jag. Men jag vet inte.
Jag håller med att vi har absurda börsuppgångar, och jag lyssnade på en podcast faktiskt i morse, Investment Like the Best. som var riktigt bra, som jag tror var den här veckans podcast. Och då pratade han om...
Ja, den är grym. Det är Peter Shaughnessy, va?
Ja, exakt. Mm. Och då pratade den gästen om typ så här, okej, du hade Apple kom in i marknaden med sin, och vi kollade på till mobiltelefoner. De kollade på vad marknaden såg ut då. Du hade Nokia som största konkurrent. Det var liksom market leader då.
Ja, de hade 90% av marknaden.
Exakt. Och då kommer de in där och då tittar de på tammen i hela den marknaden. Och då ser man så här, ja, den här tammen är så här och så här stor. Det är egentligen ingenting som är egentligen intressant. Vi har våra datorer. Det hade varit en jätteliten del. Men om man applicerar det på att mobilen då kostar inte 10 000. Mobilen då kostar inte 8 000, kostar inte 6 000. Det handlar om 1000 spänn kostar en mobil.
Mm.
Och om du börjar applicera att du får in en dator i din mobil, då ökar ju marknaden avsevärt, multipel avsevärt.
Mm.
Och då är det så här, om du har den exponeringen och ser att du kan ta den marknaden, för att du ser att marknaden kommer bara genom priset öka kanske tiofaldigt.
Ja, bara på grund av att en telefon har 10 gånger average sales price, plus att du har liksom service revenues på App Store. Och
exakt, men om du hade inte ens det, du hade inte ens det perspektivet med, sale, med liksom services. Och då får du en helt annan, vad ska man säga, en helt annan TAM, och du får en helt annan liksom marknad att titta på. Jag fick väl lite tankarna att man där tittar ungefär på Spotify, Netflix, men också lite på typ så här Tesla. Om man skulle tänka på det. Då att,
ja, det är så folk tänker. Det är software sales. Det är massa optionalitet i businessen som du inte kan sätta ett finger på idag. Mm. För du vet inte. Du visste inte att
det
är en app
store. Det håller jag med om. Ja, du får ju betala väldigt mycket upfront.
Exakt.
Och det är det jag menar. För att få den exponeringen.
Ja, och för att du säger, oj, Tesla har en optionalitet mot Toyota. Mm. Det håller jag med om. Mm. Ja, om du har en robottaxi och så vidare. Mm. Men får du fel...
Mm.
Och den optionaliteten, du har ju betalat för den optionaliteten.
Men det är inte som att du får den på köpet. Du har ju betalat ett högt pris för att försöka få den optionen.
Bara som ett exempel, jag köpte Embracer innan, men du gjorde en analys av Embracer, kan man säga. Du räknade om IFRS och i princip gjorde en analys av den. Och landade i att den var värd runt 130.
Exakt.
Men det var utan optionaliteten av hans...
Lars Wingefors briljans.
Ja, förvärven. Precis. Och Då kan man ju säga att du kunde köpa Embracer för tillfället då.
Mm. För de kassaflöden som du genererar själva då.
Ja, och få förvärven på köpet.
Mm.
Och Tesla, liksom, det kan du inte säga om Tesla. Jag köpte Tesla.
Nej, det är svårt att säga att man får dem på köpet.
Men jag köpte Tesla betala på $200 och tyckte det var svårt att räkna hem någon kassaflöden. Liksom. och nu står den i $1,300. Mm. Och så nu i princip är det inprisat att de har... självkörning och massa software sales och mycket högre bruttomarginal. Jag vet inte om det är sant.
Nej.
Och det vet inte många, jag kan lova dig att många Robinhood traders inte har koll på det heller.
Ja, för att när det kommer till, om vi tar mobilen mot bilen, den analogin, att mobilen går från att vara en liksom rörlig telefonkiosk. Mm. I princip, det var mobilen när Apple kom in.
Men det är en dator på jul.
Till att det blir en dator idag.
Mm. Mm.
Ska man, och bilen går till att bli en dator idag. Det är liksom, huvudsyftet med en bil är fortfarande att ta sig A till B. Huvudsyftet med mobilen nu att kommunicera och mycket, mycket mer. Alltså, huvudsyftet med mobil förut var ju bara att kommunicera i form av
SMS och ringa.
I form av SMS och ringa. Men mobilen har ju idag säkert 10 mer syften.
Mm.
Medan en bil tror jag inte kommer att komma. Liksom, huvudfokus kommer alltid vara transporten.
Ja, men det är självkörningen som är den stora optionaliteten.
Jo, och då är självkörningen att du ska kunna göra saker samtidigt. Men du kommer ju fortfarande inte komma ifrån att huvudsyftet är att du sätter dig i den för att ta A till B. Men huvudsyftet är att vi tar vår mobil. Det kan vara flera saker. Vi kan jobba i den nu. Det är därför jag blir så här. Jag tycker inte den analogin funkar inte riktigt fullt ut. Som de sa i Invest Like the Best med liksom hur stor marknaden ska bli i någonting och så vidare och så vidare. För att
fast problemet med de här bolagen är att det är jättesvårt att se optionaliteten, för att det är skitsvårt att förutspå den. Det klarar nästan ingen av. Till exempel Netflix, de började med en tjänst där de skickade ut DVD-er och du hade en prenumeration på DVD-er. Vem visste att de skulle ha en streamingtjänst? Hade du varit en investerare i Netflix back in the day, då har du gjort sjuk avkastning. Jaja. Så den optionaliteten som innovativa bolag har, den är svår att förutse.
Ja,
Apple liksom, det är jättesvårt.
Ja, och sen det roliga var det också, som någonting han sa jättebra om Jeff Bezos. De frågade sig, ja, men om man hade investerat i Jeff Bezos, han såg det här tidigt, han visste vad Amazon skulle vara om 20 år. Alltså, ingen kan bekräfta att han visste det. Och för det andra, han har sittat och jobbat i ett bolag i 20 år från en startup, jobbat med jättemycket saker, gjort jättemycket tester, gjort jättemycket launcher som har gått jättefel. Alltså det är ju i princip ett riktigt jäkla bootcamp i 20 år på att driva ett bolag. Och ackumulera information, ackumulera personer runt sig, ackumulera saker för att göra det bolaget bättre. Var det att Jeff Bezos var ett geni för 20 år sedan, eller är det för att han har drillat så jäkla hårt på grund av den miljön han har satt sig i det här bolaget? Jag tror ju mer på att det är liksom drillningen, att saker föder varandra. Inte att du visste för 20 år sedan exakt vad som skulle hända om 20 år i ett bolag. Det tror inte jag. Det finns ju ingen som jag tror skulle göra.
Nej, alltså en investering i Amazon är ju mångt och mycket, tycker jag, en investering i Bezos. Och hans entreprenörskap.
Samma sak som Tesla, en investering i Elon Musk.
Ja, men jag vet inte. Jag tycker det känns lite överhettat där ute. Jag tycker bara, som sagt, det går ju inte att förutspå. Jag vet bara att jag inte är jättesugen på att köpa nu. Men jag var det i mars.
Inget förslag, så.
Nej.
1337, för fan.
Ja, det, kanske på den nivån. Nej, men jag känner, you cannot predict, you can only prepare. Jag det räcker att vara 80% lång. Liksom. Jag är rätt nöjd med det. Så jag har runt 20% kassa idag. Och det är väl min, det säger väl en del av min syn framåt. Jag tycker inte risk-rewarden är så jättebra.
Ja. Nej, men vi kommer ju gå in på det mer när vi pratar om framtiden. Men om vi ser bakåt vad som har hänt. Det enda som jag tycker nu är i Sverige, kolla på vilket som har tagit fart. Det är gaming, gambling och Storytel. Typ. Sen är det vissa bolag som...
Ja, men digitalisering.
Ja, men digitalisering. Men det finns ju också bolag som Nibe som har studsat. Och är högre värderat nu än vad de var innan. Vilket är så här, man bara... supply chains, allting sånt. Någonting sånt måste ju vara liksom disrupted. Bara liksom vår supply chain där jag jobbar, som jobbar med medicin. Vi har ändå rätt korta supply chains. Mm. Det är liksom från England. Majoriteten av våra produkter kommer. Det är liksom... Den har blivit stoppad. Och det är inte på grund av Brexit, det är på grund av corona och sådär.
Men ja.
Medan liksom Nibes supply chain från Kina och hit, alltså det måste ju bli stoppat på något sätt.
Nej, men stonks only go up. Det är bara kolla, du får kolla 2021 så ser det bra ut. Det är ju samma Vitrolife. De vinstvarnar rejält.
Ja.
Den aktien...
God reaktion. Rickar axlarna.
Ja, men alltså den aktien är helt störd. Nibe är helt störd. Mm. Det är Surgical Science. Vinstvarnar också rejält. De får liksom alla sina intäkter från Kina nästan. Mm. Nej, men jag förstår inte. Jag tycker det är en blipp i raden, jag förstår det. Och det är som man ser på det. Men du kunde köpa de här bolagen innan corona för lägre pris. Mm. Så varför ska de vara högre värderade då? Mm. Då har du inte bara... Du har inte, det är en sak att säga, det är inprisat att corona slog till. Men vad är det som har höjt dem sen? Alltså pre-corona skulle de väl stått lika högt då, om du bara blickar framåt.
Alla går ju på EBITDAC.
Nej, price per sales. Som sagt, price per sales är nya PE.
Vem behöver PE på 15?
Ja.
Det är ju PS på 15.
Jag tycker man ska vara försiktig i alla fall. Jag tycker att nu...
Det är lite svindel.
Ja, men man ska liksom vara försiktig. Jag tycker det är lätt att... Nu är det, jag hör ju många mer som är positiva nu än i mars.
Ja, och jag ser väldigt många nya på Twitter och så vidare och så vidare. Som ska börja trada, som har gått in i vissa aktier, har bantat ner portföljen till 5-6 bolag. Och ja, jag tror inte majoriteten av de här har gjort den analysen som krävs för att banta ner till så få bolag.
Nej, och sen jag tycker, än en gång, jag tycker liksom kursuppgång, många misstolkar det som styrka. Ja. Att det, kursen har gått upp och då går det bra.
Fast kursen går ju upp för att fler vill köpa än som vill sälja. Hashtag Kavastu.
Mm, exakt.
Det är bra då.
Det är bra då. Nej, men jag menar, det är liksom det enda som är, jag tycker det enda som händer sen i mars är att saker och ting har blivit 30-40% dyrare. Mm. Jag tycker inte att läget har blivit bättre.
På ett kassaflöde man räknar.
Ja, och jag tycker inte läget har blivit så mycket bättre.
Nej, men jag tycker inte det heller. Jag tycker det bara har blivit bättre för en del bolag. Mm. Väldigt smal nisch som har blivit bättre för att saker har flyttat framåt digitaliseringen.
Mm.
Men
då har ju bolagen gått därefter också. Så då är frågan om du gör en bra affär om du köper dem nu. Du kanske skulle köpa dem då.
Absolut.
Så att, ja.
Nej, alltså det finns ju bolag som har studsat in i bomben, och det är bara att kolla till exempel på några på Twitter som har avkastningar på 200-300% sedan mars. Edvin Malmberg mobbar mig för min portfölj att det går så efter. Han bara 200%. Hur går det?
Ja.
Hur går det?
Nej, men man kunde göra riktigt bra affärer.
Yes, när vi var, jag var ju feg. Men det var ju också för att, jag vet inte, jag kände typ att jag ville sitta i den här krisen, sitta och se hur det känns, att vara med. För att dra till mig kunskaper. Och jag skrev ett blogginlägg på Investicus om det. För att jag tycker att det hade varit lite, för min del, att det är första gången det händer, första gången vi faller så här fort, första gången vi faller överhuvudtaget så här mycket. Sen jag började på börsen, och det är i alla fall 9 år nu. Då vill jag liksom insupa det och ta in liksom insikterna och ta in kunskapen i det. Och det tycker jag att man har fått nu. Så att jag tycker att jag är bättre prepared till nästa gång. Att man känner typ så här, okej, du kan faktiskt sitta och tänka ut vilka som kommer ut bättre ur det här i slutändan. Till exempel som gambling, gaming, allting digitalt. Det här påverkar en fysisk väg. Okej, den digitaliserade vägen flyttar framåt.
Är det lätt att se egentligen?
Det är lätt att se i efterhand.
Men det var ju egentligen lätt att se då också.
Absolut.
Men det är lätt att säga i efterhand att det var det.
Det var ju det.
För att det händer så mycket. När det stormar är det svårt att se klart ibland.
Exakt, så är det.
Men jag var ju aktiv. Jag köpte ju väldigt mycket.
Du är ju ditt köpa.
Ja, men jag kände väl bara liksom att absolut är det här något jättedåligt på kort sikt. Men på lång sikt så kommer det lösa sig.
Så lite överdrifter kanske.
Jag kände att det var en blipp i radarn. Men det var ju bättre att känna det minus 30% sen än att säga det nu.
Än 40%. Ja. 40% upp sen.
Ja, men det är typ det folk säger nu. Så att jag förstår. Jag tycker man ska dra öronen åt sig i alla fall. Jag tycker det är sjukt mycket mindre attraktivt att köpa nu. Det är inte mycket som är... Allt som är billigt nu är billigt av en anledning. Då var det faktiskt saker som bara var billigt på grund av likviditet. Det var bara utflöden. Men ska vi ta en titt på vår Game of Stocks halvårs sammanfattning?
Yes.
Hur vi har gjort som podd.
Ja.
Eller hur det har gått som podd. Vi tillsammans då.
Exakt. Vi har ju kollat på en del case under första delen av 2020 här. Om vi bara refresha med att gå igenom dem, så har vi kollat på Square, Tigo, North Media, Wirecard, RIP, 24/7, Fortnox, Briox, Nvidia, Embracer, Nlabs, Visa, Mastercard och Bone Support.
Så ska vi sammanfatta våra analyser för i år. Så måste vi ändå säga att det gått bra. Om vi kollar på avkastningen, om vi börjar med Square då, så har vi en avkastning på 95,8% som vi satte köp på den. Eller satte köp, vi rekommenderar inte, men jag köpte.
Du ansåg den köpvärd för dig själv?
Säger ja, och jag ägde. Inte idag, jag har sålt ut mig där, men för tidigt. Kollar vi på Kager då, alltså i princip hur mycket avkastningen skulle varit om man hade...
Gjort håll, den på ett årsperiod.
Ja, om den hade fortsatt likadant som den har gjort under ett årsperiod, så är den 191% i avkastning. Så den har ju varit riktigt lyckad.
Men det förstår man ju.
Ja, men den tog ju enorm stryk i corona. Där köpte jag till exempel. Sen har jag ju släppt den på vägen upp här. Men ja, det kan man ju förstå. För det är ju digitalisering. Men det var ju mycket också small medium businesses som tar emot betalningar. Och där var ju ingen foot traffic ett tag. Så det var ju jättemånga som bajsade ner sig.
Ja, men man förstår. Men de har ju lite som kompenserar med Cash App och det där, för att alltså, det finns ju andra saker som gick igång som satan.
Exakt, och det är väl det folk insåg efterhand då. Först stirrar man sig blind mycket på det.
Ja.
Så den är jag nöjd med som analys, tycker jag har presterat bra. Nästa då är ju också en analys jag gjorde, Tigo, Millicom. Den har ju inte gått så bra. Den äger jag fortsatt. Jag köpte mer nu när den gick ner under corona. Så det är mitt andra största innehav idag. Den är ju minus 47% om du kollar sen analysen. Och minus 123% om man skulle kolla CAGR. Vilket är orimligt, för att den kan ju inte gå ner mer än 100%.
Jo.
Men ändå. Så den har varit riktigt dålig hittills. Nej, men så den är ju fortfarande... Den har ju inte repat sig. Och... Ja, vi har pratat om dem innan, vi behöver inte gå in på det. Så att, mindre lyckat. Sen har vi
North Media. De är upp 12% på det här. De gick ner också väldigt mycket i coronakrisen, vilket var förståeligt. De är ändå fysisk reklam. Men ändå upp 12% sen dess. Nu kom det ju en nyhet här i förra veckan, tror jag var. Det är att de har blivit raidade av först polisen, och sen är det konkurrensmyndigheten ska kolla på dem då, med någonting back från oktober 2019, som de höll på med liksom en kombination av produkter på en monopolställning. Så den har jag ju sålt personligen. Men ja, 12% hittills är väl
bra.
Det är helt okej. För att ändå ett lågrisk case tycker jag.
Det är jättebra om du kollar på börsen har gått. Så att, men det konstiga där är att den inte har reagerat på att liksom massa oroliga nyheter egentligen tycker jag.
Ja, det roligaste är att alltså, bolaget själv har inte ens skickat ut en notis om den här tillslaget.
Mm.
Eller det här konkurrensmyndigheten ska kolla på det liksom. Ouch! Alltså, då blir jag rädd för att då är det inte korrekt informationsgivning och så vidare och så vidare.
Är det konstigt? Vill man inte informera sina aktieägare om det?
De börjar där. Det är ju väldigt värdepåverkande på bolaget.
Men det känns inte som en effektiv marknad heller. Marknaden verkar inte ha insett det heller. Men det har ju delats på Twitter, men jag vet inte. Det kanske inte är så stor påverkan på bolaget, men jag tycker inte det känns så kul.
Nej, och då jag pratade lite med Olofsson, han är ändå jurist och han kollar på det för liksom så här, okej, hur mycket skulle det handla om i böter då? Det kanske är 10% av omsättningen. Om man tar det så skulle det liksom typ EBIT sjunka med hälften mot vad de har lagt fram, vad de tror att de kommer att komma i år. Då blir det så här, ja, då kan jag de-riska genom att sälja det då.
Mm.
Så jag är sålt det liksom.
Ja,
nu kommer det.
Ja, en riktigt bra analys jag gjorde var i Wirecard.
Ja.
Den
satt bara 300 minus här på Kager.
Ja, Kager så är minus 300%. Men annars är det nu bara minus 96%.
Eller hur? Det är ju 3,17% kvar.
Ja, det är ingenting.
Men fan mycket pengar
kvar. Ja. Nej, men det blev ju mindre lyckad. Vi sa ju också det att det är en väldigt binärt case. Jag satte ju köp på den för jag underskattade väl riskerna. Jag har ju fått en del blowback på Twitter också. Många som bara, men du ignorerade liksom saker som har sagts i flera år.
Ja.
Men det var ju många som blev lurade. Liksom. Jag blev lurad, många analytiker. Många analytiker. KPMG blev lurade. Ernst & Young har blivit lurade i alla år, för de har ju signat av alla rapporter här.
Ja.
Nej, men KPMG-rapporten var ju liksom, vi hittade inga konstigheter, men vi fick inte fullt samarbete i princip. Och den lurade mig till att det inte var något riktigt fel i alla fall. Och det var ju helt fel.
Nej, och det som slog in i facet är ju nu att, alltså, det man pratade om förut var ju en jätteliten del, och det man diskuterade förut var en jätteliten del av liksom själva intäkterna och tillväxten. Och nu när man kom ut att liksom, i princip om man säger kassan är borta, så raderar man ju 10 års vinster. I eget kapital.
Ja, men precis, för det trodde man ju inte att 1,9 miljarder bara var borta. För att det är som sagt, KPMG hade ändå gått igenom böckerna och sagt att det inte såg någon konstigheter.
Yes.
Men jag menar, ja, det betyder att resultaträkning och kassaflöden också är fel. Så att den där, det visar ju sig var från. Och probabiliteten där är ju svår att räkna på när man gjorde analysen för hur stor risk det är att den fraud. Jag trodde ju probabiliteten var ganska låg för att det skulle vara full-blown fraud, måste jag säga. Och
man trodde ju inte det heller när deras vd hade gått in och gjort ett miljonköp.
Precis, men han körde väl one in trouble double. Han visste väl att det var...
Han försökte bluffa sig igenom det.
Han kanske tänkte, jag kommer ändå åka in i finkan så jag kan bara bluffa mig igenom det, som sagt. Jag känner väl i efterhand att jag visste om att det kunde vara fraud. Svår att bedöma fraud. Så min lärdom är väl kanske, man kanske inte ska investera alls om det finns fraud risk, eller framförallt så är lärdomen att jag inte borde sizeat som jag gjorde, för jag hade väl 8%, och det är ganska mycket, så det var en hård smäll. Min midsommar var sådär. Jag tror jag låg back 80 papp bara i Wirecard på midsommar. Jag önskade att Tyskland firar midsommar också, så att de inte öppnar sin börs, men det gjorde de inte.
Tyvärr.
Så det var en jobbig midsommar. Man skulle vara trevlig där bland massa människor.
När man förlorar deras lön gånger två.
Ja, precis. Jag var bara satt och låg och söp mig full.
Tur att det fanns sprit.
Ja, absolut. Nej, men det är dålig analys.
Ja, och jag blir jätteirriterad faktiskt till alla er på Twitter som kommer fram nu och säger så, det här, ni vet, här man vet hur länge som helst, ni ignorerar bara riskerna.
Mm.
Nej, det har man inte vet hur länge som helst, och det kommer jättemånga fram som säger nu och slår sig på bröstet om att det här var det där man pratade om. Man pratade inte alls om att det skulle vara 2 miljarder euro borta.
Nej, det var ingen som visste.
Det var ingen som pratade om det. Man pratade om andra saker, man pratar om massa konstiga saker, och nu börjar man prata ännu mer om typ så här förföljelse av vissa personer och vissa profiler och så vidare och så vidare, som kommer fram en del i efterhand. De i efterhand bryr mig inte om, de som var före, de bryr mig om, och då absolut, de sakerna kanske man skulle ha reagerat mer på. Jag bara blamar mig själv att, liksom, att man köpte på det utan att ha gjort kanske mer analys. För att i regel när det är, eller mer research, i regel när det är såna här misstankar, så ska man ju ha högre avkastningskrav.
Mm.
Man ska lägga mer research för att man ska verkligen vara säker på att det inte är fraud. Och det kan jag väl säga själv att jag, ja, efterhand är det lätt att säga att jag inte gjorde det, men ja, uppenbarligen har jag inte gjort det.
Men det är svårt att göra den research också. Du kan inte hitta fraud på det sättet, för då hade ju någon hittat det liksom. Och det fanns ju ingen bevis, det var ju bara rök liksom. Mm. Men du, alla de här som kommer fram så ingen rök utan ädel, ni var dumma liksom.
Mm.
Det finns massa bolag där det kommer upp massa sådana anklagelser, och man går på det varje gång, då missar man ju massa investeringar också. Till exempel Tesla har ju fått hur mycket fraudanklagelser slängda mot dem som helst.
Mm. Herbalife. New Skin också har fått det.
Ja, och Ackman, han brände sig totalt på korta dem.
Mm.
Tesla, det kanske visar sig att det är en fraud, men än så länge har det ju inte visat sig, och de har gått typ 500%. Och om man skulle ha kortat skulle man förlora enorma mängder. Har man gått lång har man tjänat jättemycket. Och då är det så lätt att säga ingen rök utan eld, vad var det vi sa? I de gånger det faktiskt är sant. Men de gånger det inte är sant, då sitter shortsen där och bara, här hade vi fel. Vi bara hade en känsla av att det var något konstigt.
Jag är mest irriterad på dem som faktiskt typ aldrig ens kommenterat. Aldrig ens pratat om Wirecard och kom ut sen efter och bara säger, det här såg man en lång väg.
Ja, jag får ju mer respekt för dem som liksom har legat korta och tjänat mycket pengar på nedgången och slagit på den trumman länge. Det är fan respekt, för att det är fan jobbigt att lägga kort och sånt där bolag.
Verkligen.
Så respekt till de som har kortat. Själv var hon lite naiv kanske. Ja. Det fick man ju betala för. Och det ska man dra lärdomar av.
Mm.
Mm.
Så går vi vidare till mitt trio-avsnitt som jag hade med 24/7 Office, Fortnox och Briox. Här, jag sa ju avvakta på de här. Men det har ju gått efter en annan pipa än vad jag tyckte. 24/7 har gått 66%, Fortnox har gått 61% och Briox har gått 7%. Alltså det handlar om ett kagger på 24/7 på 244%, Fortnox 228% och 27% i dessa bolag då.
Ja, det trodde man inte att de skulle gå så bra när vi har liksom en coronakris som slår ganska hårt mot small medium businesses.
Ja, och som jag har sagt förut så är ju det sista man stänger av är bokföringssystemet.
Ja.
Så det ska bli kul att se typ, alltså till nästa sommar nästan, hur många det blir som blir påverkade i kunder hos Fortnox.
Det är ju som vi sa, laggande effekt. Och jag menar, kolla realekonomin. Jag har fått sparken. Mm. Många konsulter jag känner har fått sparken.
Det är många restauranger som håller på stänger.
Ja, jag känner många som har fått gå in och serviceyrken. Så att realekonomin säger ju inte att ekonomin ångar på som börsen gör.
Vi sparkar ju mer och mer folk faktiskt.
Ja, så att det går inte jättebra där ute.
Nej.
Så att jag V-shaped recovery, nja.
Jag tycker i princip det enda som har hänt på de här bolagen sen vi analyserar dem, det är att de har bara blivit dyrare.
Ja, alltså det vi har sagt, det var det vi sa första halvtimmen här. Liksom, utsikterna ser inte bättre ut.
Nej.
Så varför betala 30-40% mer för dem? Varför gjorde du inte det innan krisen?
Ja,
det är helt idiotiskt, bara för att Fed går in och köper upp obligationer helt, och bara för stimulanser, då ska bolagen vara permanent värda 30% mer.
Ja.
Ja, men lycka till med den strategin.
Så ska det vara, punkt.
Ja. Man kan ju köra, men ja, absolut, de har gått jättebra. Som sagt, det var svårt för dig att veta att det skulle fortsätta så. Och det är väl samma med nästa analys, Nvidia. Jag satte avvakta på den, jag tycker fantastiskt bolag. De har allt, alltså köper de även nu efter de har gått 48% sen analysen, 210% kagger. Så tjänar de nog pengar över 10 år liksom. De har framtiden för sig. De har extremt stark konkurrensställning och sådär, men nej, jag tyckte det var rätt svårt att räkna hem dem då när de stod i runt 250-280 dollar. Nu står de i $400, så att jag skulle inte röra vid den alls idag. Men man ska ju uppenbarligen inte lyssna på mig när det gäller.
Bara alla ska ha fler datorer nu. Nvidia. Mm. Alla måste ju sitta hemma. Alla måste ha fler datorer.
Ja, AI. Det är AI och AI. Det är blockchain och det är alla buzzwords.
Mer GPU och processorer.
Alla bilar ska bli datorer, vet du.
Yep.
Nej, men det är ett fantastiskt bolag. Har gått fantastiskt bra. Jag tyckte de var för dyr, som sagt. Jag är mest irriterad över att jag har ägt Nvidia. Jag köpte dem på $150 och släppte dem på $200 för att jag leker trader ibland. Jag vet inte varför.
Du, trader heter värdeinvesterare. Det är jävligt kul.
Ja, nej, jag heter värdeinvesterare och leker trader.
Ja.
Jag ska sluta leka trader. Jag tror jag är bättre att...
Det viktigaste är att du gör pengar.
Jo, det gör man väl fortfarande.
Ja.
Sen har vi en analys från dig, va?
Yes, Embracer, som jag gjorde, som var nästan mer ett genomgång av hur man justerar för IFRS i sådana bolag.
Ja, den kvalitativa analysen hade du ändå fått inbankad i det från mig. Jag har tjatat om dem så länge.
Ja, det är liksom så här, jag tar det viktiga, det jag kan bidra med. Och det som gjorde att man visste att värderingen var låg.
Det är bara, ja, den här killen, han tjatar om dem, men han kan ju inte räkna. Så låt mig bara räkna på det.
Yes, let me do my magic.
Ja, men de har ju gått fantastiskt bra och jag är extremt glad över det också.
Ja.
För det är mitt största innehav.
Exakt, och de är uppe på 140 kronor. Jag sa att de var värda 130. Och ja, jag tycker väl att de är fullvärderade nu, men det är som sagt. Lars Wingefors har tagit in pengar under tiden. Han kan sitta med kanoner när nästa rapport kommer.
Ja, alltså, bara, boom, 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 boom. Saber Interactive i princip. Coffee Stain Studios. När man ser alla spelsläpp. Satisfactory gått in från Epic Games Store, där det sålt extremt bra. In till Steam när det sålt extremt bra. 300 000 ex. 700 000 på Epic Games Store.
Det ser riktigt bra ut om man kollar på försäljningen av topplistor och sådär, ja.
Och det är bara early access. Och spelet, det lämpar sig väldigt väl för game as a service med massa DLC-er. Det här SpongeBob-spelet som jag hade noll förväntningar på gått riktigt bra. Du har fortfarande liksom Biomutant som jag tror kan bli ett riktigt grymt spel om de bara lyckas med alltså idén och hela speldesignen är grym, om de bara lyckas med liksom leverera så att det inte är buggigt. Och du har ju alltså Wreckfest, du har ju hur mycket spelsläpp som helst. Destroy All Humans. Sen har du ju ett nytt, vad heter det här, GTA-liknande?
Saints Row.
Saints Row. Du har remastern av den. Och sen har du Saber Interactive liksom, som kommer in 40% liksom, av hela Embracers EBIT från ett förvärv. Liksom. Så att jag menar, optionaliteten i förvärven är enorma. Coffee Stain har ju varit grymt förvärv. Som sagt, alla de spelen vi radade upp och Deep Rock Galactic har också gått extremt bra, som är från Coffee Stain. Så jag tror ju att visst, det är fullvärderat, håller jag med om du kollar på så här, operationell EBIT, men lägg till då optionaliteten, så tycker jag ändå det är värt att behålla. Och det är som sagt mitt största innehav nu.
Ja. Men i princip så, jag tycker typ så här, vid 140 så kan man kan behålla den. Och man kan sitta och vänta på rapporten för att se om det händer någonting med ett förvärv eller någonting.
Han har ju mycket kassa.
För att sitta och kanske räkna om det. Sen när förvärvet kommer, för att se vad det bidrar med. Förvärvet, som att man räknar med det nu varje kvartal.
Ja, det var nästan att folk blev besvikna för rapporten.
Ja, exakt. Men det är nästan till så det ser ut nu med Embrace, att man sitter och förväntar sig förvärv. Så att, ja, får se.
Ja, jag tror att det har varit bra gynnsamma förhållanden för förvärv dock, för att många, jag tror det oroliga tider gör att många bolag kanske inte klarar sig bra finansiellt. Och då har ju han en extremt stor kassa.
Och men det är många små styrelser som kanske bara kunde bli upplockade för en spotstyrelse här.
Typ. Ja, de får ju mer stabilitet i sin verksamhet när de vet att de kan få finansiering av Embracer. Istället för att sitta och själv försörjande. Så ingår de heller kanske i en stor familj där de ändå får agera decentraliserat. Så.
Ja.
Jag tror det är en bra framtid. Jag vill inte sälja bort mig. Det är ett av mina favoritcase faktiskt. Sen gjorde jag en analys av Enlabs. Har faktiskt sålt allt där. Men den är jag jättenöjd med. Den gick 25% sen jag analyserade dem i maj i år. Så det är ju ganska bra avkastning med tanke på rådande läge. Jag har gått 166% kagger. Skitbra tycker jag. Var ju bara ren liksom multipel expansion. Bara, det hade blivit så nedtryckt och det var uppenbart att Lettland, tror jag det var, som skulle öppna upp deras marknad igen för fysiska offline spelbutiker och då kunde deras online butiker också öppna, för de var också tvungna att stängas ner. Och det hände ju, och sen stod aktien upp till typ i princip pre Corona levels, lite under. Men jag kände att det räckte för mig. Det var bra avkastning. Jag gjorde väl en sådär 40-45% på den affären. Jag köpte innan analysen.
Ja, det blir ju så när man ska ta vara på dipparna. Så måste man ju köpa när det är billigt.
Ja, och jag gillar att köpa på mig innan jag börjar analysera faktiskt. När jag bara gjort en snabb titt på det.
Ja, du är lite sjuk på det sättet, tycker jag. Sen har vi giganterna Visa Mastercard. Inte mycket egentligen att säga om avkastningen. De båda är plus minus noll på sen jag analyserar dem, vilket var 27 maj. Så det har inte gått så mycket tid sen dess. Och vad man kan tänka där är egentligen att jag tycker att de är plus minus noll på corona. För att mer digitala betalningar, folk har mindre pengar.
Ja, gross payments volume går ner. Men andelen digitala betalningar går upp, ja. Så för att motverka det då.
Ja, så att så man kan säga att vi gör fler digitala betalningar, fast eller hur mycket man gör på varje kommer gå ner. Och ja, att de tar plus minus noll, det känns bara typ så här okej, vettigt på ett sätt. För om man inte ser att det blir mycket värre i ekonomin.
Och då hade den också efter innan din analys hade de redan studsat upp ganska mycket från botten, ja. Så att du fångade dem inte. Det är inte som att du gjorde analysen.
Nej, jag fångade inte dem på botten. Precis.
Nej, exakt. Så att de har ju faktiskt studsat upp om man hade köpt dem när de verkligen föll.
Ja, man hade köpt dem i mars, hade varit en annan sak.
Ja, så de gjorde ju en recovery sen dess.
Så är det.
Sen har vi sista analysen som vi gjorde.
Också vinnare av Kagger-tävlingen.
Ja, och det kan ju vara. Det är bara antagligen lite tur för att den har gått bra på kort tid. Då. Men yes. Bone Support analyserar vi i juni. Jag satte köp på den. Den har gått 26% på en månad. Så det blir ju oerhört bra Kagger. Men det har ju varit gynnsamma förhållanden. Så 330% då Kagger. Men det är ju lite dopat då. Jag tror inte... ska nog inte förvänta sig det framåt. Men som sagt, gynnsam tid tror jag att göra en analys. Men har utvecklats väl. Så det är kul att se. Jag tror mycket på det bolaget och behåller fortfarande. Det är inte en jättestor tek. Men jag kan tänka mig bygga en lite större position om den går ner igen. Men just nu är jag 55% plus. Jag är lite osugen på att köpa på mig mer. Men nej, bra bolag.
Mm. Men alltså, jag tycker Bone Support är ett högkvalitativt bolag. Alltså, rent så, de har ju grejer som händer framåt som är väldigt opåverkat av corona. Kanske lite supply chain som är lite påverkat. Mm. Du kanske inte kan komma in och sälja lika mycket som man gjorde förut. Men det är bara saker som skjuts framåt. Man måste ju fortfarande...
det är ingen elective surgery som man säger. Nej. Alltså, nu skjuter man ju på elective surgeries. Alltså sådana ingrepp som inte är akuta. Men alltså, vissa av de här benbrottsfrakturerna måste man ju laga. Det är inte som att man bara skickar hem dem. Med de här.
Ja.
Så att det kommer antagligen fortfarande användas.
Yes.
Så allt som allt... känns som att det gått bra. Vi har ju haft några nitlotter här, speciellt i år då, och det är
två riktiga nitlotter.
Ja, Wirecard är ju en riktig nitlott. Millicom är inte så orolig över faktiskt. Jag äger fortfarande och det är ett topp tre innehav för mig. Wirecard är ju en helt annan femma, men om vi ska kolla på egentligen sammanfatta sen vi började podden.
Yes.
Är jättekul att se. Då har vi ju kollat på avkastningen. Om man skulle kolla på alla analyser vi har gjort, inklusive alla, även om vi har satt sälj på, vilket är lite orättvist, för de har vi inte tyckt att man ska äga.
De har vi inte köpt. Att. Men om vi bara kollar på egentligen allting har gått och sätter det som en portfölj och så här egentligen lika snittar dem, lika värderar dem.
Men ta bort sälj då, och så kan du ha kvar avvakta och köpa. Avvakta har vi ändå, de bolagen har vi gillat liksom. För att sälj är lite missvisande, de gillar ju inte vi.
Och den enda vi tar bort i sälj är ju Stenåker.
Är det den enda vi har satt sälj på?
Yes.
Ja, ah, okej, okay, ja. Men då har vi, vad har vi en avkastning på då totalt sen vi började?
Sen vi började, det blir lite fel för att vi köper dem i olika tider, men om man bara drar det över en kam från den köpte så blir det 32% avkastning då.
Mm. Det är ganska bra med tanke på hur börsen har gått.
Exakt.
Och Kagger hade det då varit
nästan 81%.
Ja. Så nej, vi har haft bra track record egentligen.
Alltså vi har verkligen gått bra, och sen det roliga är att det tråkiga är väl om vi tar bort avvakta så sjunker vår avkastning.
Faktiskt, och en slutsats är ju faktiskt att vi kanske är lite priskänsliga.
Vi är kanske lite för prisförnärma, ja.
Ja, för att eller så är vi får väl se, vi kan väl återbesöka det om ett halvår, då kanske det visar sig att börsen, det var börsen som inte var så priskänslig.
Yes.
Men just nu så hade det ju faktiskt varit bättre. Och de bolagen vi gillade som Nvidia, Christian Hansen och vad hade du?
Vi hade ju också från förra året Evolution Gaming, Ubisoft, 24/7, Fortnox, Briox.
Hade man bara typ bit i det så hade jag sagt så här, vet du vad, det är? Jag gillar det här bolaget. Ja. Då hade vi haft bättre avkastning.
Exakt.
Och, som sagt.
Och då hade man bara fått med sura äpplet kollektor.
Mm. Men då ska man ju också ta med sig att man ska ju kunna sova bra och känna att man har en portfölj man kan leva med.
Ja, och sen om man tittar på det liksom så här, du köpte ju Ubisoft efter de dippade lite.
Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag satte avvakta och sen köpte jag dem.
Exakt, och du sa avvakta på grund av att du tyckte att värderingen var lite för hög.
Mm.
Och sen köpte du när du såg värderingen kom ner till en aktiv värdering. Och det är ju det som vi har pratat om förut. Bolagets värde är rätt konstant, men priset är fluktuerande.
Exakt, exakt så. Och det är därför när man säger avvakta är ju det vi menar. Vi gillar bolagets intrinsic value.
Ja, det är därför vi kollar på det.
Ja.
Oftast. Vi kollar på det för att det ser intressant ut. Och sen när man gräver i det så kanske man hittar någonting som är ointressant eller inte. Som till exempel Collector. Jag tyckte inte var så intressant efter jag hade grävt.
Nej.
Men att du tyckte att Ubisoft var intressant, bara att prislappen var lite för mycket för dig. Om vi tar mitt Evolution case, jag trodde inte liksom på marginalerna, jag trodde inte att det liksom skulle kunna vara på de här nivåerna. Och sen började man överbevisa rapporter. Mm. Och då ändrade jag åsikt för att...
Ja, för du köpte tvärtom när den hade gått upp mer.
Ja, jag köpte efter att den gått upp typ 20% till.
Precis, för att du tänkte om. Och det är egentligen... Det viktigaste, alltså inte bara som investerare, jag skulle säga som människa, att kunna ändra åsikt och säga, vet du vad, jag kanske hade fel. Och återbesöka en åsikt och ändra åsikt. Det är jätteviktigt.
Ja, alltså det är där man, alltså jag vet inte, jag tror det är Leonardo da Vinci som säger typ så här, en människa som ändrar åsikt är en smartare människa än han var igår. Och det håller jag med om, för att allting man tror är en sanning kan ändra sig inom loppet av några månader eller i nästa dag.
Mm.
Jag vet inte, om man har kollat på serien QI med Stephen Fry så säger han typ att det finns en halveringseffekt av korrekt fakta.
Mm.
Vilket är jäkligt roligt, för att det i princip säger det efter typ ett år av all information de har på sitt program, som är ett frågespelsprogram, så är hälften av faktan ändrad.
Mm.
Vilket om man tar investeringar, det händer ännu snabbare, för att du jobbar med förväntningar, du jobbar med massa annat, sådana saker som gör att du bygger upp ett case, till exempel som Evolution. Jag trodde inte att de marginalerna var hållbara.
Nej.
Nu har man sett att de är hållbara och de är ännu mer hållbara på högre nivåer.
Mm.
Och jag börjar ha förstått ännu mer varför de är så hållbara. Bra. Ändra case, ändra åsikt i caset, ändra estimeringen. Ja, få ett annat värde på det.
Mm.
Så att, ja. Men det är det jag tar med mest. Sen är ju Fortnox, 24/7 och Briox. Vad man ska ta med från den avvakta, jag tycker det är lite för det har inte gått tillräckligt lång tid att säga det egentligen. Det har gått 2-3 månader.
Nej, men det är det jag menar också. Att bara för att Nvidia står i 400 och Fortnox står i, jag vet inte vad den står i, så betyder inte det att vi hade fel eller var en avvakta. Det kan ju vara att marknaden är rationell just nu.
Ja.
Jag lutar mer åt det. Eller så är vi irrationella.
Yes.
Inte första gången.
Och det är lite roligt, om vi kollar medel på våra köp så hade vi fått 19%. Våra medel på våra sälj, vilket är bara ett, vilket är jättebra, yes, Sten och Kär, är minus 60. Och medel på avvakta är 55. Så att
vi har bättre avkastning på avvakta.
Yes. Så vår priskänslighet syns ju igenom här.
Mm.
Så det är lite kul när man tittar på det så och tar det perspektivet.
Ja, nej, men jag är jättenöjd egentligen. Mm. Jag tror att liksom, hade man byggt upp en portfölj av kanske, man skulle kanske inte vara lika priskänslig, men om man hade byggt en portfölj av de flesta innehaven här, det hade en ganska bra hitrate.
Ja, vi har ju en hitrate som är liksom 1/7.
De enda dåliga är ju mina.
Ja, vilket är sköna. Vilket jag kan leva på här.
Men jag har ändå haft ganska bra, när jag träffar rätt har jag haft ganska bra avkastning.
Ja, så det, men det jag efterspeglar sig också i våra portföljer. För att det man räknar risk på börsen är ju volatilitet.
Ja, det är beta liksom.
Beta mot liksom kanske indexet, men volatilitet, hur mycket rör sig upp och ner. Du har ju högre slag upp och ner i portföljen.
Ja, verkligen.
Och du har också högre toppar och bottnar i dina case.
Ja, exakt.
Så det är ju bara naturligt att det ser ut så.
Ja, det är lite mer, antagligen lite mer riskvilja liksom.
Exakt. Så det ser ut.
Och förhoppningsvis får man betalt för riskviljan, annars gör man fel.
Ja, du har ju inte gått back.
Alltså nej, du har ju gått faktiskt bra för mig. Trots, vi kommer komma in på det. Vi kanske ska glida in på det nu. Typ hur våra privata portföljer har gått egentligen.
Yes.
Vill du börja eller?
Vill du börja klä av det, känns det som. Du ska ta fram den. Visa hur det ser ut.
Nej, men så hur har det gått egentligen i år med tanke på allt?
Hittills i år är avkastningen 9,39%.
Det är ändå, tycker jag, med tanke på den riskbind du har, hur många bolag du har, väldigt bra.
Ja, och det är inte så långt från toppen. Alltså, det handlar om typ 5 procentenheter från toppen innan corona. Mm. Och då ska man komma ihåg att jag gick väldigt mycket cash i faktiskt liksom innan det gick ner till botten.
Mm.
Så att jag är supernöjd med det här, och jag har haft lite saker mitt emellan, försökt köpa lägenhet som sumpar sig och lite andra sådana saker, så att det är så här.
Ja, det påverkar ändå.
Ja, det påverkar.
Fast att du gick cash innan corona är positivt.
Ja, jag gick cash innan corona, men jag köpte inte så mycket i botten.
Nej, nej.
Så jag har ju legat mycket cash.
Ja, så det är typ netto, typ varken positivt eller negativt.
Sen fyllde jag främst i liksom Intrum och North Media.
Mm.
Intrum har ju inte liksom kommit upp till normala nivåer. Det var ju liksom bara 20%, ligger back 20% nu liksom. Och det är mycket ner 60-70%.
Mm.
North Media är liksom, var ju tillbaka och sådär och så vidare, så att, men jag är helt nöjd och ser hur det ser ut att faktiskt gå uppåt, trallar uppåt.
Jag tycker man ska vara nöjd. Alltså, om man,
alltså, man skiter i hur börsen är nöjd.
Precis, om man skiter i liksom vilken jämförelseindex man har eller vad som helst, att man ens har en positiv avkastning med tanke på allt som har hänt, tycker jag. Det tycker jag man ska vara nöjd med.
Ja, ja. Och min kagger är fortfarande liksom, min kagger på 4-5 eller till nästan 5 år nu är fortfarande 15%. Så jag är supernöjd med hur det går, och jag är supernöjd hur portföljen reagerar eller tog nedgången. För det är det jag tycker är faktiskt det viktigaste, att drawdown ska inte decimera portföljen så in i bomben mycket som det är för många andra.
Nej, du har ju en defensiv portfölj, och det såg man ju.
Exakt.
Du tog ju drawdown rätt bra. Du var ner minus 20% som max där.
Ja, när börsen var ner minus 30-40 liksom.
Exakt. Så det är absolut bra.
Men ska man släppa bomben nu då, eller?
Mm.
Att jag har ju faktiskt likviderat hela min portfölj.
Men det är inget lägenhetsköp på gång, va?
Nej, det är inget lägenhetsköp. Det är ett onoterat köp som jag ska faktiskt genomföra.
Ja, du har ju redan, vad är det, 60% onoterat i kvanto?
Ja, 50.
50% i kvanto.
Mm.
Och nu blir det 50% i ett annat år.
Yes.
Så din portfölj då
är två onoterade bolag.
Två onoterade bolag.
Ja.
Mr. Riskspridaren.
Han goes själv crazy.
Han kör, Mr. 30 innehav är för lite för att diversifiera, ska jag köra två innehav.
Från att ha, vad var det för kanske, ja, när jag började för 5 år sedan.
Vad är det här för kognitiv dissonans då?
Jag vet inte, kanske uppväxt.
Uppväxt?
Ja, kanske har växt upp eller någonting, eller att man har känt på någon högre nivå, eller hybris. Ren hybris kanske.
Kanske, det var ju inte länge sedan du, bara några dagar sedan du tweetade Professor Carl Kills tweet där och sa, han tycker det här är låg risk.
Ja, fast jag har ju aldrig sagt att det är låg risk hos mig.
Nej, okej. Okay. Så du har blivit mer riskbenägen då kanske?
Ja. Och på grund av att...
Go hard, go home eller?
Nej, det är väl också i vilka situationer jag kommer i kontakt med de här casen. Som gör att det är en helt annan grej. Man, i ett onoterat på det här sättet har jag tillgång till vd på ett helt annat sätt. Och tillgång till en annan insyn än vad man kan ha i ett börsnoterat bolag.
Du har ju en bättre, ja, närmare kontakt helt enkelt, och
ja.
Du känner att du har bättre koll på kanske ett storbolag på det sättet.
Ja, men jag kommer aldrig få samma koll på Awardit eller Evolution på det sättet. Jag kommer ha koll på de onoterade som jag har gått in i.
Alltså helt galet är det inte. Jag menar, det är ju en entreprenör är ju ofta 100% investerad i ett bolag,
ja,
i sitt egna. Men skillnaden där är att då styr den. Ja, då driver man ju bolaget själv. Då har man liksom ödet i sina egna händer. Du sätter ju fortfarande ödet på något sätt i någon annans händer.
Exakt.
Och 100% insyn kan man ju inte ha, typ som Wirecard. Det är ju omöjligt att veta. Men
nej, men jag kan, om man är Wirecard kan ha 10% insyn, kan jag ha typ 90%.
Jo, men det är ju som du själv har sagt, det, liksom, det finns ju Black Swans. Och då har 50% i två onoterade. Alltså det är mycket som kan gå fel.
Ja.
En fet börskrasch så att det inte är intressant att notera längre. IPO-marknaden är stenad. Ja, men det finns ju mycket risk med det. Det måste du, det vet du ju själv också.
Ja, det är absolut.
Men du är medveten om det. Så att,
ja. Men det är lite
ballsy. Ja, men det är lite ballsy. Det är det ju faktiskt.
Ja, men vad fan, man måste utvecklas någon gång själv. Någon har ju sagt åt mig att jag har gubbportfölj. Så nu jävlar får de.
Ja, oh, shit, det gjorde en 180-graders vändning där.
He goes crazy.
Ja, nej, men spännande. Riktigt spännande.
Mm. Så vi får se när jag kan berätta mer om det andra innehavet då. Förhoppningsvis kanske jag är med om podden.
Jag vill ju veta mer. Jag vet ju inte heller, för du får ju inte berätta. Så att, jag är också jättesugen på att veta vad det här är för case.
Yes. Du då?
Ja, det har ju hänt mycket. Som sagt, det var väldigt stormigt för mig i mars. Jag var ner 30%, 33%. Jag var ner mer än index. Och dessutom så... Ja, Wirecard var ju en fet smäll. Den var ju ner. Den är ju i princip... tappat allt sitt värde liksom. Och var ändå ett av mina större innehav, topp 5 innehav. Så jag var plus 15% innan Wirecard. Och jag trodde, jag satt ju där på liksom, när de skulle släppa rapporten den dagen och tänkte, shit, nu lossnar ju Wirecard, så kanske man är 20, plus 20-30% i år. Men det blev ju tvärtom, så jag i princip raderade den. Det var några andra innehav som åkte ner också, alltså börsen åkte ner lite. Mm. Så att i princip följer från 15% till 0% year to date. Men sen har ju börsen repat sig lite och Embracer har gått enormt bra för mig som största innehavet. Kambi har gått sjukt bra. Och Gravity, det är mina egentligen tre största bidrag i år.
Mm.
Och de har ju på något sätt räddat situationen. Så
alla de tre har ju efter Wirecard gått väldigt bra.
Ja, Kambi har ju egentligen det var ju ner 70 spänn. Nu är ni uppe i liksom 240. Ja, det...
Jag tog ju in den för typ så här en månad sedan. Mm. Och jag gick upp 20-30% på den. Mm.
Ja, jag har ju i princip dubblat mina pengar i Kambi. Så att jag är jättenöjd. Den har ju seglat upp och blivit topp 3 innehav. Jag har inte skalat av någonting.
Mm.
För att de gör så stora framsteg med liksom digitalisering i USA. Sen SB Tech som bara verkar förlora kunder.
Ja, de verkar ju helt kassa.
Ja, och då har ju i princip Kambi ingen riktig konkurrent.
Nej.
Så det är i princip Evolution. Och de har inte gjort en Evolution-resa om man säger så. De har ju egentligen inte gått upp så mycket om man kollar på över lång tid. Om man kollar på liksom market cap på det jämfört med Evolution. Det är lång bit kvar. Man ska inte jämföra dem rakt av. Men det finns mycket potential där. Så jag har inte sålt av någonting. Och Gravity släppte ju spel här. 7
Vad släppte juli. Du då också?
Ja, men det var den 7:e.
Sorry.
Ja, och siffrorna uppdateras. Så det går väldigt bra för det spelet. Och jag tror att det här kan vara när det lossnar för Gravity. Mm. De har ju redan dubblerat sen botten här. Så att, som tur är väl i år plus 6,5% trots Wirecard. Det är bättre än index också. Alltså OMX SGI eller vad den heter. Och jag är nöjd med det. Sen är det klart jag är missnöjd över mina tabbar. Jag menar, största negativa bidragsgivarna är ju Wirecard, överlägset. Millicom äger fortfarande dem. Sen har jag faktiskt en mini-short i Nasdaq som jag tog in som försäkring när jag låg plus ganska mycket för att säkra hem. Och den har ju kostat.
Ja, verkligen.
Så de tre är mina största negativa bidragsgivare. Men annars går jag väl liksom in framåt med ganska... Jag känner mig bekväm med portföljen. Liksom. Det är en ganska liksom digitaliserad portfölj som inte är så känslig för corona egentligen.
Nej, får ju bara hoppas att man fortfarande spelar sport så Kambi kan göra sin verksamhet till exempel.
Ja, så är det ju. Och jag har ju, som jag nämnde tidigare, runt 20% kassa. Mm. Sen största innehav jag Embracer. Så största innehavet är ju pengar.
Ja.
Likvider. Men näst största innehavet är ju då Embracer på runt 10%. Millicom på runt 10%. Ja, Kambi på runt 10%. Kindred på runt 8%. Sen har vi Tethys, oljebolaget då, som är väldigt bra balansräkning på runt 6-7%. Google runt 6%. Sen har vi Sampo på runt 6%. Och Avard IT på 5% och Disney 5% i princip. Så att...
Men du har ju ändå gjort skiften mot, vad ska man säga, digitalisering. För du har ju tagit in Disney, för det antar jag är ett case på att man öppnar upp parker igen och att de får igång Disney+.
Ja, de blir dock oerhört drabbade av...
Just det.
Cruises. Corona.
Cruises också.
Ja, cruises och parkerna blir ju oerhört drabbade. Mm. Så det är ju ingen riktigt digitaliseringsplay. Grejen är att de drabbas ju och gynnas ju samtidigt. Så blir kanske, det är fortfarande netto negativt i kort sikt. Men mitt Disney Play är liksom på 10 års sikt. För
att de repar sig och sen kommer Disney Plus.
Alltså det de har gjort med Marvel, LucasArts och Fox-förvärvet. Och sen flytta över allt det till en digital plattform. Och sen då kunna köra liksom alla deras storfilmer, kanske inte på bio längre, men jag tror det kommer bli en ny grej att istället för bio så tror jag kommer kunna pusha ut det på kanske som en bio-release, fast på säg Netflix, Apple TV, HBO, Amazon Prime, så att de får en tillfälligt liksom som en biopremiär ungefär. Sen efter 3 månader drar de tillbaka och bara kör på Disney Plus. Så jag tror att de kommer kunna, och eventuellt kommer bio också såklart komma igång igen, för att bio har sin plats. Så jag tror att Disney gör riktigt bra grejer. Deras sport har ju också börjat komma igång igen. Ja, men den börjar komma igång igen. Och deras sport, ESPN, tror jag kommer att köra den digitalt, tror jag kommer vara jättebra. Nej, för folk, det ser vi på de svenska vi har satt de här, att man betalar riktigt mycket för sport. För om man vill följa sport och se det live, så då är man villig att betala rätt mycket. Så jag tror Disney har en ljus framtid, absolut.
Så.
Mm. Så nej, jag är ändå nöjd för i år. Och nu är jag jäkligt nöjd. Jag sitter ändå på 20% kassa. Jag känner mig trygg. Det är det viktigaste. Oavsett om det fortsätter upp är jag fortfarande glad. Jag är plus redan. Jag har 80% lång i aktier ungefär. Så att jag gråter inte om börsen fortsätter upp heller. Liksom.
Ja, nej, jag är asnöjd. Att man har gått ut börsen känns ändå bra, för att vi är väldigt upp mycket. Jag tycker det är väldigt höga värderingar.
Ganska bra exit, ja.
Vi är väldigt shaky med att det är sommarbörs. Och hur det här kommer framåt för mig med onoterade ska bara bli en kul resa. Jag ser väldigt bra framtidsutsikter på de här inom 1-2 år faktiskt, tills de ska bli noterade faktiskt. Främst Kvanto, som hoppningsvis blir noterad här efter sommaren. Men annars ska det ju bli, alltså, det blir en liten epok, alltså, att man tar allting onoterat, 2 innehav, till att börja bygga upp portföljen igen.
Ja, det är kul att börja liksom leta och börja göra en portfölj från scratch.
Ja, för att jag tycker också att det har blivit lite i min portfölj, för att jag finns några innehav där som jag inte riktigt vill röra. Till exempel Vitrolife har blivit nästan typ så här, jag har ägt dem i nästan 7 år.
Det var inte lite tråkigt att sälja?
Jo, jag satt och grinade typ.
Nej. Ja, och du ser den här fina utvecklingen.
Fina gavet,
förstås. Ja, gavet. Men det är ändå kul att se det.
Jo, exakt. Och till exempel Vitrolife och till exempel Exvivo eller också Evolution hade ju extremt fina gav, extremt fina uppgångar. Cellink, några andra också. Liksom, och det tar emot. Men ändå, man ska hålla sig i rationaliteten, se vad det finns bäst return reward och gå på det. Och just nu finns det, ser det utanför mig, och då jag kände bara att jag var sentimental när jag satt och faktiskt tog emot och sälja. Så att, men att komma tillbaka sen egentligen med helt nyfri, liksom en tabla rasa, och komma tillbaka när man innehav noterade, tagit hem lite pengar för att kunna ta nya positioner, leta nya case, bygga upp en ny portfölj. Det ska bli extremt kul att göra, extremt kul att se här framåt hur man ska göra också.
Nej, men det är helt rätt inställning. Klart, om du ser bättre möjligheter någon annanstans. Och möjligheter till högre avkastning ska man ju ta det.
Ja, exakt.
Så i princip, inte ett enda innehav kvar.
Nej, jag väntar bara på att USA-börsen ska öppna så jag kan sälja dem.
Men det blir väl bra då när Kvanto noteras, förhoppningsvis, eller om det noteras. Nej, men och då får du ändå in kapital till att börja. Ja,
exakt.
För jag antar att du vill diversifiera lite då, Elf.
Ja, från 120 innehav på 5 år till 2 onoterade. Det är fan en jävla kurva.
Ja, det blir sjukt spännande för dig att följa Kvanto i alla fall. Som kommer noteras i alla fall före det andra antagligen.
Ja,
och då blir det ju jättespännande att och se hur det går, för att jag menar, det är ändå 50% av din portfölj.
Ja.
30% av min kanske.
25. Ja, exakt. Så är det. Och jag vet inte, jag det känns lite konstigt också för podden skull, om man tänker så här: okej, nu ska jag leta på case, fast jag kan inte köpa det för jag har inga pengar.
Nej, du får ändå göra din analys här och säga ja, jag skulle ha köpt om jag hade haft pengar.
Ja, jag får tur att vi ska vänta med analyserna så att jag hinner få in ny lön, så att jag känner att jag har faktiskt pengar till att bygga upp portföljen igen.
Men om det skulle komma något superintressant, kan du ju ta small size i alla
fall. Small size.
Ja. Nej, men ett jäkligt händelserikt halvår. Jag tror det kommer vara minst lika händelserikt framåt. Jag tror att, alltså jag känner personligen att vad som helst kan hända. Jag känner att det lika gärna kan bara fortsätta upp ganska mycket eller faktiskt bara totalt rasa.
Ja.
Jag känner att både liksom, jag kan inte avgöra.
Nej, och hur jag känner egentligen framåt, om vi tittar bara på vår podd, om vi tittar på oss själva, jag känner ju att ett, vi har fått jättetrevlig feedback på Twitter och allting sånt. Några som har liksom lyssnat i kapp oss och säger sig, ja, men ni har utvecklats mycket som själva poddare, att vi har liksom, att vi hittar i vad vi har och vad vi vill, vilket format vi vill ha, och hitta oss själva i hur vi ska vara och är i podden. Vilket känns enormt kul. Och sen är det enormt kul att ha våra sponsorer och partnerskap.
Ja,
som gör att, ja, att vi inte faktiskt, att vi kan gå lite plus och inte behöver betala för att skicka ut content, för vi sitter ju ändå och gör analyser som tar, ja, det är inte 10 timmar.
Nej, alltså det tar några timmar. Det är många timmar. Vi går ju lite plus, det är ju en extremt dålig timlön, men det är fortfarande kul att man inte behöver betala för att göra det här i alla fall. Och som sagt, det är jätteroligt. Vi är väl uppe snart på 200 000 lyssningar totalt.
Och taktar på en månadsvis typ 20 000. Liksom.
Ja, så det är jätteroligt.
Och det är verkligen tack för alla er lyssnare. Det är verkligen uppskattas enormt när ni hör av er och ställer frågor eller bara säger tack för en grym podd. Det uppskattas lika mycket av oss tillbaka.
Så ja, vi siktar på 1 miljon lyssningar och snart är vi uppe i 100 avsnitt också. Eller ja, snart men snart, lite över halvvägs dit.
Lugnare.
Nej, men det går ju fort.
Ja, för fan, men det är typ ett ordligt.
Nej, men tack alla lyssnare, det var jätteroligt. Och som sagt, jag tycker vi har utvecklats också ganska mycket. Från liksom allt från ljudformatet till upplägg till allt möjligt.
Ja. Och egentligen, vi är alltid öppna för feedback. Vi gör den här podden för att få feedback av varandra. Och verkligen uppskattat när någon kommer in och kommenterar någonting vi kanske inte har hunnit snappa upp för en analys. För att, ja, tyvärr har vi inte all tid i världen.
Nej, det är inget heltidsjobb.
Att göra analyser. Och nu har inte du ett heltidsjobb, så nu är det högre krav på din analys.
Nej, det är sant. Fast mitt heltidsjobb är att leta ett heltidsjobb faktiskt.
Ja, just det, så kanske.
Jag har ju faktiskt hållit på att göra en massa analyser för jobb jag ska söka faktiskt.
Ja, så ska vi liksom ge en känga till några som letar analytiker, så bara kom igen.
Ja, exakt, om det är någon som letar en aktieanalytiker och som inte kräver att man har jobbat med det sen tidigare, så får ni gärna höra av er till mig, värdeinvesteraren.
Det kan också gå i god för att han faktiskt lär sig saker efter man berättar för honom.
Ja, jag kan lära mig.
Han är inte så envis som han låter.
Nej, faktiskt inte. Nej, men det har faktiskt det är stor hjälp att ha dig som har en ekonomiutbildning också, när jag har haft frågor. Faktiskt, alltså, just utvecklingen av att ha kört podden med dig har hjälpt jättemycket, för jag menar, jag kunde ju göra analyser innan, men till exempel nu har jag börjat göra DCF-er efter den här utbildningen, och det är, om jag ska vara helt ärlig, mer för att man måste kunna använda det verktyget som, om man ska jobba med aktieanalys, men
ja.
Och då har det varit ändå stor hjälp att kunna få hjälp av dig.
Ja, men sen kommer ju också i DCF-er i form av att man måste förstå att andra gör det. Ibland behöver man inte göra det. Exakt. Man måste förstå hur det funkar rent teoretiskt.
Ja, det är lättare när man läser någon annans analys och förstår hur de är gjorda.
Ja, och egentligen vice versa, att vad jag har lärt mig av det här, det är egentligen våra olika infallsvinklar. Det är väldigt olika där. Och jag tycker det är nästan det roligaste med att vi gör podden. Det är så här, okej, nu tar jag fram det här caset. Vad kommer Danne påpeka på som inte jag kanske har riktigt tänkt på, tänker jag ofta typ en halvtimme innan vi ska köra igång. Och då blir det så här bara, ja, det kan vara fan rätt. Liksom, what would Danny do?
Ja, nej, men det har varit skitkul faktiskt. Asglad att jag har gjort det här.
Bara fortsätta mer från er, och förhoppningsvis om corona är över, vi har ju sagt att vi kanske ska göra en tour, försöka kanske åka ner till Göteborg och en livepod eller här i Stockholm.
Ja, faktiskt, det hade varit kul.
Hoppas corona försvinner så att vi vågar göra, Danne vågar göra, jag vågar inte göra, för jag är i riskzonen två gånger.
Ja, faktiskt.
Så att jag skippar gärna. Ta sådana tillställningar.
Ja. Nej, men det var väl allt för det här avsnittet, och ja, det är jag, värdeinvesteraren Danne, så ni hittar mig på Twitter @värdeinvestera. Ni hittar podden på @gameofstocksnu på Twitter.
Yes, och det var Investacus. Hittar mig på Investacus på både Twitter, Facebook och Instagram, och ni hittar vår bloggs hemsida på www.gameofstocks.nu. Och sen, våra sponsorer vill ju också tacka. Börsdata, tack så enormt mycket för ert support och att ni var med och sponsrade bland de första här i podden, och ni har en grym tjänst som vi tycker alla borde använda.
Verkligen, och tack Valuation Masterclass, ni har hjälpt mig utvecklas som investerare och analytiker, och det är ett jättebra erbjudande, superprisvärt, alltså $99 priset av ungefär 2 kanske såna aktieböcker, men det är 15-20 timmar då, interaktiv kurs som är hur bra som helst. En analytiker med 30 års erfarenhet och som är CFA level 3 som håller i kursen.
Ja, och du får inte bara liksom hur du ska göra en analys också, du får liksom annan kunskap ifrån det som man egentligen bara bygger upp under åren i andra vanliga fall, med hans databas på allt ifrån hur mycket tillgångar bolag har till marginaler, till tillväxt, till betan, till jättemycket annat.
Precis, till exempel hur return on invested capital utvecklas från ett nytt bolag till liksom, det är jättemoget, och liksom statistik på det. Så att det finns hur mycket som helst praktiska information då, som inte egentligen man får i en teoribok. Yes. Som kommer från hans praktiska erfarenhet. Och det är det som gör kursen egentligen väldigt bra. Så gå in på valuationmasterclass.com, använd Game of Stocks vid utcheckning, eller använd vår länk i poddbeskrivningen, eller så går ni in på gameofstocks.nu
och går in på sidan på Valuation Masterclass.
Och där kan ni läsa mer om våra utlåtanden också, och bara läsa mer om kursen och vad den innehåller i princip.
Yes.
Grymt.
Det var halvåret.
Det var halvåret, och må avkastningen vara mer.
Hej då!
Hej då!